Radioplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Om jag kände så när jag hade i mina hörlurar.
Okej, sorry. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Mord mot mord.
Ja.
Det här är vår Frankrikevecka. Anna alltså, Sandell som är jag och Karin Londrea som är du som driver den här podden Mord mot mord.
Till vår Frankrikevecka.
Vi ska till Paris. Av olika anledningar.
Samtidigt. Olika anledningar.
Och utan att veta om det. Okay. Alltså från början.
Ja, men gud.
Vi alltså, så synkade.
Det är ju bara...
Våra mäns är synkade, våra Parisresor är synkade. Ja,
det våra är finnar är synkade. Och sådana saker.
Sådana saker.
Exakt, du ska dit med Oscar.
Ja.
Jag ska dit för att fira min bror.
Så kul.
Och min bror har så himla svårt att förstå att ni inte vill vara med oss hela tiden.
Men vi vill vara med er, men inte hela tiden.
Nej, men jag vet, jag försöker förklara det här för honom. Jag bara, nej, alltså Anna och Oscar åker bort för att typ vara lite själva. Alltså häromdagen så pratade jag med Chris som är Eriks kompis som också ska med. Och så pratade vi om att vi ska köpa present till Erik. Mm. Och så hade vi present att vi skulle köpa här. Och så var jag så här, hur mycket ska vi swisha typ? Mm. Han bara, ja men hur många är vi? Jag bara, men vi är ju fyra. Mm. Det är jag och Marcus och Chris och hans tjej Hanna. Han bara, men vad hände med Anna och hennes kille? Jag bara, men de är inte med.
Men vi har med oss en egen present.
Det är
Erik, du kan vara lugn.
Var
du kommer
konstigt.
Att få en födelsedagspresent.
Att Erik har bestämt att ni ska fira hans födelsedag.
Det är så himla gulligt och så himla inkluderande.
Ja, det är det verkligen. Mm. För han hade ju också bokat bord till er.
Så himla gulligt.
Jag försöker återigen förklara. Att jag bara, vi kommer möta dem och kanske dricka lite vin och ha det härligt. Mm. Men de är inte med på vår gruppresa. För de behöver lite ensamtid eftersom de umgicks med 8000 personer i somras.
Ja. Det gör vi.
Ni kommer ha det som en säg.
Det ska bli så.
Ska ni gå och sätta sånt lås?
Nej. Det är typ det mest tacky jag kan tänka mig. Om jag sårar någons känslor nu som har gjort det. I apologize.
I don't even give a fuck.
Nej, men det kommer vi inte göra.
Gud vad roligt. Tänk om Oscar kommer. Alltså, ni sitter på käkad middag. Så bara, ger Oscar dig en ask. Du tror att han ska fria.
Oh,
du öppnar, det är ett lås.
Då skulle jag börja gråta.
Det är då du kommer till oss.
Ja. Tyvärr, Oskar, du får ta den här hänglåsen.
Du kan så gå och hänger dig själv i den här hänglåsen.
Nej, men hade Oskar gjort det, kanske inte på det sättet, så hade jag väl ändå ställt upp och tyckt att det var lite gulligt att han ville göra det.
Vad roligt det hade varit om han hade gjort det.
Ja.
Vad vi hade skrattat bakom hans rygg.
Så mycket.
Så.
Han är så gullig.
Han är för jävla
han fyller ju år på måndag.
Ja, det gör han. Och nu har vi precis... Lyssnar han?
Ja, vi har köpt present, men vi kan säga det. Vi köpte presenter
idag. Nej, jag menar bara när han lyssnade på nu när vi roastade honom bakom hans rygg.
Ah, ja.
För men, någonting han inte ens har gjort. Men så jävla orättvis roast.
Men vi skulle ju roast, hade han varit här hemma ikväll
så hade vi
roastat honom to his face.
Gud ja, jag lyssnade på introt till förra veckans podd. När vi garvade åt att Marcus har samma aura som Clary Wikholm. Att de har samma irriga aura.
Exakt.
Virriga aura. Och då var ju Marcus också hemma. Så att vi har inga problem.
Nej.
Att vara taskiga.
Om man inte kan säga det direkt till någons ansikte, då ska man inte säga det.
Fan vad det är, inte jag inte håller med om det. Alltså, och det gör inte jag. Du heller.
Skämtar du? Inte jag heller.
Vet du hur mycket saker inte. Jag aldrig skulle sagt till någons ansikte?
Alltså en miljard
saker. Typ hela vår Facebook-chatt. Skulle läcka det.
Då är det inte kul.
Nej, men då får vi ju flytta till ett annat land. Och börja om igen.
Ja.
But it's gonna haunt us.
Yes.
Yeah. Så inga hackers.
Nej.
Som ger sig på den skiten. Tack. Men hallå, vi har glömt, vi måste prata om det viktigaste.
Vår livepod, turné.
Turné. Det är,
alltså, jag kan
är så
inte,
glada.
Vi hann inte ens blinka typ. Eller,
vi hann blinka några gånger
under en dag ungefär. Men så sålde vi slut jättefort i Göteborg och Stockholm.
Jag tror, ja, men, alltså, nu vid det här laget när den här podden släpps, det är onsdagen. Så räknar jag med att Stockholm är slut. För det är nästan slut redan nu.
Ja.
Och nu är det liksom torsdagen innan.
Torsdagen innan, ja.
Alltså, och vi är så glada för er. Och för att ni vill komma och kolla på oss. Och hela den grejen. Och det tycker vi är otroligt.
Det är vi oändligt tacksamma.
Ja, vi är så jävla glada. Och rörda.
Mm.
Och framförallt också hur snabba ni var på att börja organisera era förfester.
Alltså vår Facebookgrupp.
Nej, men det är den finaste.
Det är den finaste gruppen i... i hela Facebook-sfären.
Ja, det är sant.
Jag är inte så jag är inte aktiv som många andra grupper.
Nej.
Men oj, vad fin den här
är. Ja, den här är så fin. Mm. Men peakfin för mig var när, undrar om det var Norrköping var det, mm, när det var en person som bara, nu har jag lagt en karta.
Ja, oh, det har inte jag sett.
I Facebook-eventet, så att de som kommer utom Socknäs både hittar till stället där vi har tänkt att vi kan ha förfesten, mm, och till stället där livepodden är.
Fan vad gulligt.
Ritat ut på en karta.
Mm. Var det nära, var förfesten nära poddstället?
Jag tror det. Alltså
jag vill inte ha några sena ankomster.
Men för det, verkligen. Men för det man inser är ju att våra lyssnare till stor del är som du och jag, förutom att vi aldrig hade klarat av att träffa främlingar,
nej,
på en bar. Det hade gjort oss.
Jag har en nejlika i knappnålshålet.
Vad tycker vi att de ska ha för att de ska hitta varandra?
Typ det, eller?
Kul att de har ett sånt diadem med en kniv i huvudet.
Hade vi sålt merch innan, som vi ju kommer lansera på turnén,
ja,
så hade de kanske kunnat ta på sig sina snygga mord mot mord t-shirtar eller sina snygga mord mot mord totes, eller vad det hade kunnat vara.
Ja. Men de kanske får ha det på efterfesten. Det jag ska säga var att jag känner väldigt mycket med dem för att de är organisatörer.
Ja, jag vet. Jag tänkte jättemycket på det också. Att du, jag älskar er alla där ute.
Men också hur mycket även du är sån, uh, var att jag garvar så jävla mycket åt häromdagen. När du ska säga, jag har kollat lite på tågförbindelser till Kalmar. Då trodde jag så här, då var jag på väg att säga så här, men jag bara, men Hampus som ju proddar vår turné.
Vår manager.
Bara, han bara, åh nej, har jag ansvar för er hela tiden nu. Som gör hela turnén. Alltså jag trodde att jag var på väg att säga så här, men Hampus bokar ju våra resor, du behöver nog inte tänka på det. Nej, nej, då var det lyssnarna du var orolig för. De skulle kunna åka till Kalmar.
Ja, för dit kommer man ju. Men jag ville kolla hemförbindelsen. Mm. Men i och med att tågen inte går sent så vill jag nu istället flagga för att man kan samåka.
Ja, eller skaffa en partner. Eller om man har en partner. Mm. Så kan man få...
skjuts.
Ja, mm, jag tänker att det borde gå sådana mord mot mord partner liksom taxibilar.
Mm.
Alltså att de kör, helt enkelt.
Samordna det också, hörni. Ni som inte bor i någon av städerna,
ja,
vill vi ju säga att där det fortfarande finns kvar,
ja,
i dagsläget då, torsdagen 19 oktober eller vad det är.
Ja.
September är det, september. Om ni inte finns biljett i er hemstad så kan man ju faktiskt åka.
För, exakt, för att det vi känner så här. Om man är i Kalmar, var kan man åka från? Flen, är det ett ställe?
Jag kollade Växjö.
Växjö är bra.
En dryg timma.
Ja.
Karlskrona, en dryg timma.
Just det.
Oskarshamn, en dryg timma.
Bra.
Mm.
Men det är också vill säga, man kan också åka från Öland.
Kan man absolut
göra. Trevligt. Lägg en helg i Kalmar.
Mm.
Men det är också...
Precis, man kan göra en weekend.
Man gör en weekend av det. Vet du vad? Såg en person som skrev, taggade in sin kompis, ska inte vi ta med våra pojkvänner och göra en helg av det? Ja, det är exakt vad ni ska.
Exakt vad ni ska.
Och även, vill jag säga, Norrköping. Linköping, ni är med på det tåget.
Mm.
Vi kommer till en annan gång.
Ni är med på det tåget.
Ni
är slutsålt i Stockholm. Det är nära till Norrköping.
Ja, och vi lovar också att nästa gång, kanske inte nästa, men vi kommer i framtiden göra tvärtom så att Norrköpingsborna får åka till er. Ni behöver inte oroa er.
Och så kan vi också lyfta det här som vi har fått lite feedback i, som vi också sa när vi släppte biljetterna.
Ja.
Att den här gången så åker vi bara söderut från Stockholm. För att det föll sig så.
Och för att vi hade
begränsat med dagar.
Ja.
Exakt. Men det utesluter inte att vi kommer till Umeå.
Umeå, jag tror att vi har lite lyssnare i Umeå.
Ja, kanske Örebro.
Kanske.
Det ligger ju för sig inte så mycket norrut.
Nej, men Luleå, väldigt trevligt.
Jag tänkte på Östersund, tänkte jag på.
Östersund, väldigt trevligt. Mm. Jättefint där. Örnsköldsvik, kanske någon som lyssnar.
Alla ni i Norrland, gör en omröstningsgrupp, gör en poll. Kan man göra det?
Kanske.
Om man kan det. Rösta vart vi ska åka i Norrland nästa gång.
Eller också andra eller ställen.
Inte bara Norrland.
Hela... Norrbotten, Västerbotten, resten av Sverige. Säg till.
Säg till. Your wish is our command.
Vi är mobila.
Mm.
Och även vill jag också säga, vi måste väl ändå slå ett slag för din gamla hemstad, Lund. Hörrni,
åk till Malmö.
Det går så fort.
Det är typ en kvart.
Säkert.
Men det är Öresundståget. Går superfort.
Superfort.
Går hela natten.
Går hela vägen hem. Man kan ha en utekväll i Malmö.
Exakt.
Hur trevligt.
Kanske med oss.
Kanske med oss, man vet inte.
Vi får ju se hur skakade vi är under alla de här dagarna.
Vi kommer ju vara djupt skakade. Så vi behöver det där, är det vi ser. Men också, men nej, jag glömde bort. Det händer för mycket. Just nu känner jag. Alltså, jag är så liksom pirrig.
Mm, jag vet, otroligt.
Men
det där var, om det där hördes in i micken så var det inte jag.
Det var jag, förlåt. Mm.
Och om det inte hördes så kan ni bara undra vad det var.
Det var inget snacksande i fjärran i alla fall. Jo, vad fan var det så? Jo, också. Idag är det landing när ni här kommer.
Köp biljetter. Ge bort den i present.
Gud, ge bort dem i present.
Mm. Den ta med din nya dejt på en mord mot mordpodd. Gillar han inte oss?
Så gillar han inte han... dig.
Nej, men det ska jag säga. Det gör han säkert. Eller hon. Jag sa, om hen inte gillar oss ja. Så kommer det inte hålla. För du älskar oss, hoppas jag.
Och vi älskar dig. Vänta, innan vi... Jag har en grej. Ja. Som vi har snurrat vid, du och jag, men som alltså, i vår egen privata sfär. Hur bra är andra säsongen av Over My Dead Body?
Oh my god, jag lyssnade färdigt alla de 5 första avsnitten så. Lyssnade jag på en dag.
Ja, alltså det är så bra.
Det är så jävla bra.
Och första säsongen var också jättebra. Det är så här är så podden Over My Dead Body. Första säsongen var bra. Den andra säsongen, alltså det är den typen av otroligt liksom podcastjournalistik. Fy fan vad bra det
är. Ja, det är så jävla bra.
Så bra berättat. Det handlar alltså om två huvudkaraktärerna är två personer som på olika sätt jobbar med uppfödning av typ tigrar.
Mm. Vildkatter typ.
Ja, exakt. Och de tycker inte om varandra.
Den är så sjukt spännande.
Och den ena personen heter Joe Exotic. Har du sett bilder på honom?
Nej.
Wow.
Jag har redan gjort en väldigt tydlig bild av hur han ser ut i mitt
huvud. Och jag tror att det här minst överträffar det.
A blonde
mullet. Så det är verkligen bara a blonde mullet, lever kattnära, kanske typ så har ingen tröja på sig. Alltså han ser ut som liksom sinnebilden av så redneck America.
Ja.
Och just när man inte trodde att den här historien kunde bli konstigare
så blev den
blir den konstigare om igen på ett helt galet sätt.
Ja, den är helt otrolig.
Ja, så den behöver ni verkligen.
Okej, nej, jag trodde faktiskt han var mycket spädare i kroppen.
Aha.
Okay.
Ja, den är skitbra. Så lyssna på den. Mm. Det var ett tips. Det var länge sedan vi tipsade om någonting. Nu har vi tipsat någonting.
Ja.
Ska vi också nu tipsa oss om att börja med den här podden?
Ja.
Ja.
Refunder är en webbaserad tjänst hjälper dig att nätshoppa billigare.
Exakt.
Eller det är ju att du får tillbaka riktiga pengar. Exakt. När du gör ett köp.
Det är din digitala shoppingvän.
Jag försökte bankman skulle jag säga. Det är det inte.
Det är det absolut inte.
Men när du väl shoppar, varför inte göra det och få tillbaka pengar?
Det låter ju soft. Och som mord mot mord lyssnare så kan man gå till refunder.se/mord mot mord.
Och så går man
medlem där.
Ja.
Och sen så köper man för minst 200 kronor inom 2 veckor. Och då får man ett gratis skal från iDeal of Sweden.
Så himla bra.
Så pengar tillbaka. Du får ett skal på köpet. Och du stöttar oss i det vi gör här.
Ja, men innan vi säger hej då för att fortsätta gott i podden. Så ska vi också säga, ladda ner Refunder-knappen. För den kommer underlätta hela den här processen när du väl har kommit igång och blivit medlem där på refunder.se/mord. Och då kommer den hjälpa dig att hitta de bästa sidorna där du får mest återbäring.
Så du får tillbaka pengar.
Hej!
Ja, idag har vi den bästa setupen. Köpt med oss en flaska vin. Ska äta middag tillsammans sen. Det var länge sedan.
Det var jättelänge sedan.
Nu,
det var typ innan sommaren.
Det känns underbart, måste jag verkligen bara säga. Mm. Du och jag, en hel kväll.
Jajamän.
Du kan låta som att uppskatta det mer.
Jajamän!
Inte så mycket.
Okej.
Okay. Okay.
Det här är ett... Nu ska jag berätta.
Ja.
Den 29 april 1991 föddes Maddie Scott i Vanderhoof i Kanada.
Mm-hmm.
Hon var ett mellanbarn och hon hade en storebror som heter Ben och en lilla syster som heter Georgia. Maddie var typ en helt vanlig tjej.
Mm.
Men som jag tolkar det utifrån att jag själv inte är en aktivitetsintresserad tjej så verkar hon vara så här otroligt utomhusaktivitetsinriktad. Okay. För hon typ så här, gjorde massa så här spännande. Eller, det här är ju verkligen värderingar som jag lägger i det. Men hon körde typ så här cross motorcykel.
Oh, wow.
Hon typ åkte mycket skridskor.
Och gick vilse i en svampskog ett helt dygn.
Kanske. Typ på den.
Ja, men jag fattar, hon typ var liksom lite av en äventyrare.
Exakt. Mm. Och hon så här red och hon verkar vara så outdoorsy liksom. Och hon beskrivs som en så här social fun-loving tjej som älskade att hänga med sina kompisar och som var så här väldigt spontan och bara gjorde saker som föll henne in och var väldigt så här, hon verkar vara en så här super älskvärd kompis.
Jag är så orolig för vad som ska hända henne nu.
Ja, jag vet.
Och att hon påminner extremt mycket om en tjej som jag jobbade med innan och även red med innan.
Ja, okej. Okay.
Mm. Men jag ska visa henne sen. Okay. För dig alltså, inte för någon annan.
Och okej. Okay. Det ska bli jättespännande att se en bild på en tjej som du redan.
Du kommer fatta exakt för hon ser ut så på alla sina bilder.
Okay. Kör. Nej, men också var hon typ så här en tjej som både var så här gillade att klä sig, du vet, klä upp. Hon ena dagen så kunde hon vara så här tjejig och du vet så, och men hon jobbade också som lärling som mekaniker på typ så större bilar och traktorer, på så heavy mechanics.
Hon verkar cool.
Med sin pappa, så hon var så här, ena dagen så hade hon på sig klänning och andra dagen så hade hon på sig blå kläder och hon var lika bekväm i båda. Hon verkar verkligen så all around person.
Hon verkar också vara väldigt bekväm i sig själv.
Ja,
något super, man inte kan relatera supertrygg till.
Verkar hon.
Ja, om man ändå
var och om man ändå hade blå kläder att jobba i, för fy fan vad skönt. Det hade varit. Men ja.
Man kan inte få allt. Man kan inte vara både trygg i sig själv, jobba med blåkläder och vara så underbar som du är.
Äsch. Hon var så här väldigt omtänksam och kärleksfull och satt alltid andra före sig själv och var väldigt så här, ja, men hon tyckte att hennes vänner och familj typ var allt.
Mm.
Hon hade helt okej betyg i skolan, men hennes fokus låg mer på typ det sociala och att ha så kul. Och typ de gjorde så mycket, det tyckte jag var så härligt, för det kunde jag känna igen mig från typ när jag gick så i högstadiet, att man så spelade in musikvideos och gjorde så filmer, och hon var alltid den som så involverade alla och projektledde och du vet, var så här en kul person.
En kul och bra person.
Ja.
Ja.
Hon var ganska kort, hon var 1,64. Hon hade bruna ögon och naturligt ginger hair. Och hon hade så här många hål i öronen, vilket var min dröm när jag var liten.
Hur många fick du?
Ett i varje öra.
För jag har i alla fall två på ett ställe. Vet inte var.
Ett har jag i varje öra.
Oj.
Men min barnflicka, hon hade typ 20.
Så här. Tyckte hon var cool då?
Så cool. Ja. Maj hette hon var finlandssvenska. Eller är. Och så hade hon en näspiercing. Maddie då, inte Maj. Hon hade ingen kille, men hon var med på så här, typ Tinder eller så här dating-sidor beskrivs som. Jag gissar att det är typ Tinder. Ja. För där, vi befinner oss i... Tinder kan det inte ha varit i och för sig. Hon var med på någon slags dating-sida. Match.com kanske för tonåringar. Och hon så här chattade med olika killar där och det var någon som hon var lite mer intresserad av men som inte liksom var intresserad av henne, och andra som var intresserade av henne men som hon inte var intresserad av. Som det är ofta i dejtinglivet.
Ja.
Typ hela.
Vidrigt.
Alltså det värsta som finns.
Ja.
Varför är man alltid kär i någon som inte är kär i en tillbaka, och varför är alltid någon kär i en som man absolut inte är kär i tillbaka?
Nej, jag vet.
Förutom nu då. För jag är jättekär i Oscar och han är jättekär i mig, och du är jättekär i Marcus och han är jättekär i dig.
Det är okej.
En dag.
Det är okej.
En dag trillar poletten ner.
En dag ska Marcus bli kär i mig.
Det var precis det jag menade när jag sa en dag.
Jag vet.
Okej. Nu har jag skrivit. Jag skriver så konstigt när jag skriver mina manus. Nu
jag vet, men jag gillar det jättemycket. Nu jag gillar när du bara säger hur du skriver.
Nu ska jag berätta om Maddie. Det har jag precis gjort. Nu ska jag berätta om vad som hände med Maddie.
Åh, nej.
Den 27 maj 2011 skulle hon egentligen ha träffat sin kusin Cora, men hon ställde in i sista sekund för hon blev medbjuden på en fest vid Hogsback Lake. Och det var liksom inte helt olikt henne att ställa in med så kort varsel, i och med att hon ofta var så här, men det där låter kul, jag hänger på typ. Vilket man ju kan störa sig på med människor som är, man bara gör det med allt fyller in.
Jag är
faller
så här,
in. Men det är också härligt.
Jag är mer så här. Jag kommer inte, jag vill vara hemma.
Ja, jag med.
Och jag har, men jag ljuger också om vad jag gör, så att ingen, för jag har den goda smaken att bara inte säga till deras ansikte.
Det är bra. Men man vill ju vara så spontan och bara så här, ja, men det låter kul, jag hänger på. Men det är också, man hatar såna kompisar som är så här, okej, nu dök
jag upp hittade något roligare. Bättre. Nej, det är ju vidrigt.
Men hennes kusin var i alla fall verkar vara fine med det, så att det, alltså, det är mellan dem.
Så länge man omger sig med såna personer och man är som själv, tänker jag. Alltså att exakt. Folk är liksom okej med det.
Man måste veta vad man får.
Ja.
Men så istället för att träffa Cora då, så åker hon på den här festen med sin kompis Jordi.
Mm.
Och Jordi och Maddie hade blivit bra kompisar när Jordi flyttade till Vanderhoof 2007. Men det verkar som att liksom så här, de var typ inte jättetajta under hela skoltiden, utan liksom så här, du vet, en snabb vänskap som sen typ liksom svalnade
lite. När man nästan blev sorts kompiskär.
Exakt. Och sen så. Men de var ändå polare, för de åkte till den här festen, de två. Och det var inte så jättemånga andra kompisar till dem, tror jag, som åkte dit, för det liksom låg lite off sådär.
Mm.
Men det var folk de kände. Men det var de två som åkte dit ihop i alla fall. Och de planerade att tälta där. Så de tar med sig tält och du vet så här, åker och det ska bli kul och så. Och den här festen var en årlig födelsedagsfest som arrangerades av en kille som de kände. Och inbjudan till festen hade gått ut via ett Facebook-event. Och det var typ 50 attendings. Och jag vet inte om alla planerade att tälta där, men det var liksom på typ en så här campspot.
Mm.
Så de var så här, men vi tältar i alla fall. Så de dyker upp där festen ska vara, fixar med sitt tält och sen börjar festen. Men det verkar typ inte ha varit en så särskilt spännande fest, för Maddie går till sitt tält redan vid 9-tiden på kvällen. Och liksom typ hänger där själv. Mm. Men så runt midnatt så dyker hennes kompis Jordi upp i tältet. Och där finns det två olika stories. Det ena är att hon har bråkat med sin pojkvän. Och det andra är att hon har så här trillat in i den så här bonfiren som är på...
Oj.
Alltså inte allvarligt, men hon var, typ hon var tydligen jättefull liksom den kvällen. Men hon är i alla fall så här, jag måste åka, jag är full typ. Jag kommer åka hem nu. Så hon är så här, men kan du inte hänga med, för hon vill inte lämna henne ensam där.
Bra.
Men Maddie har redan gått och lagt sig i sin sovsäck, så hon är bara så här, men jag typ har redan så här settled in här, så jag stannar. Och under natten ser det liksom något annat gäng som går förbi tältet och frågar om inte hon ska komma med och typ festa, eller då några ska dra vidare och så här, men hon tackar nej och säger, men jag sover här liksom, jag orkar inte packa upp mitt tält.
Så hon gick liksom bredvid och la sig vid 9.
Ja. Och man vet ju inte, eller jag vet inte om det typ har hänt någonting som har fått henne att gå och lägga sig, men hon har i alla fall dragit sig undan från festen och vill liksom inte komma upp. Så ganska tidigt morgon efter, eller typ vid så här 8:30-tiden, så åker Jordi och hennes kille tillbaka till festen för att hämta upp Jordis grejer.
Mm.
Och när de kommer till tältet där hon och Maddie skulle ha sovit, så är tältet liksom öppnat. Och Maddie är inte där, och hennes sovsäck och hennes grejer liksom ligger... Det är inte så jättestökigt, men det är liksom lite så undanskuffat i tältet. Det ser liksom annorlunda ut än när hon var där sist. Men hon gör typ ingen större reflektion över det, utan så här, de packar ihop hennes grejer och sen så åker de hem liksom. Och han som hade festen, typ, han var också där dagen efter och hade sett att Maddies tält var kvar och att det var öppet och det var tomt. Liksom senare på eftermiddagen när han var typ där, eller på förmiddagen när han var där och typ så här, jag vet inte, plockade burkar eller vad han kan ha gjort. Och senare samma kväll, alltså den 28, alltså dagen efter, så var det tydligen en annan fest på samma plats, och det var liksom en större fest med typ 150 personer. Och där var även Maddies syster, vilket hon inte fick för hon var mindreårig, men hon hade varit där. Men Maddie är liksom inte på festen, och jag vet inte om någon typ lägger märke om hennes tält, för det som också två olika stories. Någon sa att tältet hade blivit nedtrampat av festgästerna, men jag tror att det såg kvar, men ingen ser eller hör med.
Nej, men man tänker väl heller inte, man bara, där står ett tält, eller du vet, folk ska sova här, det är ingen liksom...
ingen big deal, för Nej. Det är liksom en sån plats i en sjö såhär. Hennes mamma och pappa ville liksom inte så här slå på stora trumman när hon inte kom hem först, för att hon var ju så här myndig och vuxen, så att hon behövde ju liksom inte rapportera till dem hela tiden var hon var någonstans. Men när ingen hade hört från Maddie liksom på 2 dagar, så var de så att de bara, okej, vi måste typ ändå åka och kolla där vid sjön för att se vad som har hänt.
Mm.
Eller om hon är där eller vet. De började också ringa kompisar och alla är så här, nej, jag vet inte, hon var där liksom i fredags och ja, vi har inte hört något sen dess typ. Så de åker till Hogsback Lake och där hittar de då hennes tomma tält och hennes bil som är låst och tom. Och då är de så här, bara, men vi måste kontakta polisen och anmäla att hon är försvunnen.
Också den insikten när man bara, det har gått 2 dagar.
Ja.
Oh, fy fan, vad
så jävla vidrigt. Så då kopplas polisen in, eller det är den här Riding Canadian Mountain Police.
Ooh,
bland annat. Gillar det är man säkert ju. Vanlig polis också. Men
man gillar ju dem.
Man gillar dem jättemycket.
Yeah.
Och det inleds typ en så här jätteordentlig liksom undersökning om vad som har hänt. Typ. Alla gäster som var på festen både den 27 och 28 blir förhörda. Och alla får ta så här lögndetektortest. Vilket tydligen är så här, om ett lögndetektortest kan inte användas som typ bevis.
Nej.
Så att de alla går med på, ja, du vet, så här, alla går med, alla klarar det. Det är inga konstigheter liksom. Även om vi vet att det är bull, ja, kanske. Men, ja. Så de samlar ihop Maddys grejer som var kvar på campingplatsen för att så här, testa dem och göra liksom, sån forensics på. Och de plockar även upp Jordys grejer som hon hade plockat med sig hem för att...
just för de har varit där under natten, ja.
Exakt, mm. För att se. Och först hittar de typ en liten blodfläck inne i Jordys sovsäck. Men det kan sen typ visa sig, ja. Alltså det är liksom hennes blod som hon... Ja. Hur det har kommit ut.
Hon hade mens.
Kanske. Mm. Maddys familj anlitade också en privatdetektiv som så här gjorde lite egna undersökningar. Men ingenting leder någonstans. Och ingen har sett någonting, ingen har hört någonting.
Panik.
Det finns inga tecken på liksom, någonting. Hennes mobil och hennes nycklar saknas.
Men den är avstängd, det går liksom inte att spara någonting.
Man kan inte hitta någonting. Liksom.
Det är så sjukt med de här fallen och så jävla obehagligt. När det är som att en person verkligen går upp i rök. Alltså, att det verkligen inte finns någonting. Ja, gud. Okay.
Och de så här, hon har inga så här kända fienden som liksom hade kunnat tänka sig att så här vilja göra någonting.
Det finns inget vidrigt ex. Liksom.
Nej. Och det var ju inte något så här tecken på att det hade varit så här bråk i tältet. Och hon hade ju tagit med sin mobil och sina nycklar. Så allting är liksom bara... weird, men de är ändå ganska säkra på att det liksom har varit så här foul play.
Ja.
Så man söker överallt efter henne, där liksom runt i det här området. Man liksom så här söker i sjöar, man söker typ i alla skogar. Det är så här jätteavancerade skallgångar. Ja, du vet, you name it. Och det var så här människor, allt. Helikoptrar. De sökte med värmekameror typ på morgonen så när marken är kall. De hittar ingenting. Och man, du vet, startade en kampanj som var så här Find Maddie, de samlade in pengar, du vet, allt gjorde.
Det är så jävla sjukt.
Tyvärr så ledde ingenting av det här till någonting, för hon är fortfarande försvunnen och ingen vet vad som har hänt med henne. Men det man tror,
men det är fortfarande to this day.
Nej, vad sjukt. Man tänker då att antingen kan det ha varit en olycka. Men eftersom hon inte dyker upp någonstans så kan det inte typ vara det.
Vet du hur vattnet såg ut? Var det liksom klippor eller var
det? Nej, eller det som jag sett på bilder är bara att där hon var i alla fall är det liksom typ som en, inte strand, men lite så här skogsstrand.
Ja, men det är ändå liksom, det är inga höga höjder runt. Liksom,
och de sökte ju sjön och de hittade ingenting och sådär. Så att man förutsätter att det har hänt ett brott. Liksom.
Någon måste ha tagit med sig henne därifrån. Ja. Liksom.
Men det finns ju inga tecken på våld. Och det finns, du vet, hon har tagit med sin mobil och sina nycklar och sådär. Det är så jävla konstigt allting. Och man är ganska säker på att hon har lämnat området med bil. Även om man inte vet någonting om det heller. Men det finns ju liksom inga tecken på att hon har gått därifrån. Men det finns ju inte att hon har åkt bil därifrån heller. Men eftersom hon är borta så antar jag att man tänker att
hon måste ha,
åkt liksom. Så antingen så är det, tänker man, att det är någon som hon känner. Och på festen så var det några killar som hon hade varit intresserad av, eller tvärtom. Men de har blivit förhörda och det verkar som att de är liksom inte, de verkar inte ha någonting mer att göra. Man misstänkte till en början att Jordy kunde ha någonting med hennes död att göra. Jag vet inte om det fanns något motiv, men ja. Det kanske kändes naturligt att misstänka henne för att de skulle sova ihop, men sen försvann hon. Men hon drog därifrån med sin pojkvän. Så att om det skulle varit hon så skulle hon liksom behöva ta sig tillbaka till den här platsen helt obemärkt och sen så här. Ja. Det verkar heller inte så rimligt. Och hon har själv sagt att hon isade alla lögndetektortest hon gjorde. Alltså, vilket är weird att säga.
Märklig grej att säga när ens kompis är borta.
Väldigt konstigt.
Men också tänker man ju att om det hade blivit liksom ett bråk mellan de två, alltså så borde det ju synas i tältet.
Exakt. Så det verkar ju inte så troligt. Alltså man tänker då kanske att en främling har liksom tagit henne. Och då tänker man att någon som har dykt upp på festen har då fått med henne på något vis.
Hon var ju ensam liksom.
Ja, men det är också så här, hon måste ju ha följt med. Det är ingen som har sett eller hört någon fight. Hon har fått plocka med sig sina grejer.
Det var liksom inga dragmärken utanför.
Ingenting. Så det känns också så här konstigt att någon bara skulle kunna plocka upp henne och gå och ändå få hon med sig liksom. Det är så jävla konstigt. Man tror, eller man tänkte ett tag att Israel Keys kunde vara involverad, som är ju en amerikansk seriemördare, våldtäktsman, whatever, som, allt möjligt.
Honom borde vi göra någon gång.
Ja, verkligen. Och egentligen så stämde liksom ingenting av det här överens med hur han, alltså hans hur motiv, han, för att han brukade alltid stjäla från sina offer. Men anledningen till att han misstänktes var för att han senare åkte fast för att ha begått mord i närheten, bara några dagar efter att Maddie hade försvunnit. Så han var typ i området, han hade hyrt sig bil och flugit.
Och det var han som gömde killkits runt om i USA.
Just det. Riktigt obehagligt.
Ja, panik.
Men det är nog inte han.
Nej.
Man har också pratat om så här en möjlig djurattack, för att det finns liksom, det är någon som hade sett en stor puma i närheten. Men då hade man ju sett några tecken på det, tänker jag. Om ett djur hade...
Ja, för då tänker man ju typ, ja, men typ säg så här, ja, hon gick ut från tältet för att typ gå och kissa i skogen.
Exakt.
Blev attackerad. Då hade man ju ändå sett man hade hittat, spår av det. Ja,
och ett djur kan ju inte äta upp allt.
Nej, och eller typ känns det inte som att en puma kan liksom helt obemärkt slå.
Ja, ja, jag vet inte.
Fy fan.
Och den sista teorin som man då har liksom dryftat är att hon har försvunnit vid Highway of Tears. Där ju då massa kvinnor försvinner varje år. Av någon anledning så vill hennes familj inte att hon ska kopplas till det. Så de så försöker hålla borta hennes namn från
antagligen för att det typ är så här, ja, nu är hon en av alla dem.
Ja.
Vilket eller typ det känns som att alla de anhöriga till kvinnor som har försvunnit vid Highway of Tears, vilket väl är jättemycket kvinnor från Kanadas ursprungsbefolkning. Exakt. Framförallt. Att alla typ så här, för man blir ju bara ett nummer.
Ja, precis.
Att alla liksom, det man vill är att försöka
att hålla det liksom unikt.
Vilket är förstås,
absolut.
Eller i varje fall är ju unikt också. Liksom, ja. Men, jävlar.
Så att egentligen är ju det här såna här fall som jag hatar att göra, för att man vet inte vad som har hänt. Exakt. Och man bara lämnas med typ så här en väldigt sorgsen känsla. Men jag såg en dokumentär om henne när hon typ ganska nyligen har försvunnit, och alla pratar så, du vet, jag var bara tvungen att så här berätta om det, för att alla hennes kompisar, föräldrarna, du vet, berättar om hur hemskt det var. Så att då blev jag så tagen av det.
Det är ju otroligt märkligt.
Det är så jävla konstigt.
För det är heller inget sånt fall som det var typ så här, det fanns ledtrådar and then it went cold.
Nej, det
utan
finns
att det är så här, det var typ iskallt från första jävla stund. Ja.
Alltså det är så otroligt konstigt.
Men det hon måste ju typ att någon som hon kände måste ju ha kommit till henne i tältet och varit så här, för med mig, typ. Nu går vi och gör en grej, eller jag måste prata med dig, eller whatever.
Och sen har någonting hänt.
Och sen har någonting hänt. Och sen har den personen tagit henne därifrån. Alltså för som du säger, hon har fått med sina saker. Man märker ingen, det syns inget bråk in i tältet. Då måste det ju varit någon hon kände. Eller liksom så.
Och som jag förstår det så har man heller aldrig hittat hennes mobil och hennes nycklar.
Det är också så sjukt.
Så jävla konstigt.
Det här var otroligt obehagligt. Ja. Och jättesorgligt.
Jättehemskt.
Och väldigt bra berättat.
Tack snälla.
Så tack så jättemycket för det. Gud, det här känns som att man kommer fundera på.
Ja. Fruktansvärt.
Maddie. Är du med?
Jag är med.
Så jag vet inte om du såg det tidigare i veckan, men jag efterlyste en sak på min Insta-story.
Jag såg.
Och det jag efterlyste var ju då att det var, det var någon i mina DMs som tipsade om ett fall som lät som morden i Midsommar.
Gud vad härligt.
Och då ville jag veta vart det var. Så att jag efterfrågade det och fick också svar. Så det gjorde mig väldigt, väldigt glad. Och nu ska jag göra det här fallet. Och tack snälla till Ingrid som hjälpte mig. Ingrid jobbar på Karl som ska skicka te till oss.
Gud vad härligt.
Så vi klarar hästen.
Jättefint namn.
Eller hur? Ingrid eller Karls.
Ingrid, jag ville döpa mitt framtida barn till Ingrid, men så döpte min kusin sin dotter till Ingrid.
Goddammit, kusin. Ja, fy fan. Men, hade du sagt innan?
Nej. Säker. Och han fick också barn typ 8 år före jag någonsin kommer få barn. Så att Han får väl ta det.
Typiskt. Mm. Okej. Så jag ska börja med den här konstiga historien. Och det mesta kommer från typ nyhetsartiklar. Ganska mycket independent. Jag länkar alla. Så, så Peter Farquhar.
Okay.
Farquhar.
Jag tänker på han. Vad heter han i Family Guy?
Quagmire.
Quagmire.
Han var författare, akademiker och lärare. Föddes i Edinburgh den 3 januari 1946 och pluggade först i London och typ var runt lite grann innan han då började på Cambridge.
Okay.
Och det var där
smart guy.
Ja, verkligen. Han började läsa engelska där. Och efter skolan så började han undervisa i just engelska.
Mm-hmm.
Först på Manchester Grammar School, sen på Stowe School. Och sen så senare i sin karriär så höll han typ enstaka klasser på University of Buckingham.
Wow.
Jag vet. Peter var otroligt omtyckt. Han beskrevs som så här av sina elever och kollegor som typ en person som du vet. Men han hade så otroligt sätt att typ ta sina elever.
Mm.
Alltså han liksom förstod dem så himla bra liksom. Han fick liksom de här pojkarna då som han undervisade åtminstone till en början, sen tror jag att det var både pojkar och flickor, eller när man är på universitetet är man ju vuxen. Kvinnor, pojkar och kvinnor. Nej. Gud, vad det är på universitetet.
Absolut.
Pojkar och kvinnor. Ni förstår. Han blev liksom som en fadersfigur för typ ganska många av sina elever. 2010 så släppte Peter sin bok Between Boy and Man. Och den handlar om en lärare som försöker hantera sin homosexualitet i kombination med sin starka kristna tro. Alltså okay. Den liksom så här, avvägningen där. Och det är inte jättesvårt att se kopplingar till Peters eget liv i bokens tema.
Mm-hmm.
Han var homosexuell eller bisexuell, men den relationen jag känner till att han har haft med en man i alla fall. Han var också djupt kristen. Och han hade till och med tidigare så här funderat på att bli präst. Jag tror att både hans pappa och hans bror var någon slags präster typ. Och kyrkan var liksom en så jättestor del av hans liv. Två år senare, 2012, så publicerades hans andra bok, och 5 år senare, 2015, kom hans tredje bok, och den hette A Wide Wide Sea. Men den skrev han redan 1997.
Uh-huh.
Men den publicerades för att två elever på liksom på Buckingham, alltså University of Buckingham, råkade hitta det här handskrivna manuset.
Nej.
Och typ läste det och var så här, det här är otroligt, du måste få det utgivet.
Mm.
Så att det,
gud vad härligt.
Ja, eller hur? Och de här två pojkarna, eller killarna, hette Benjamin Field och Martin Smith. Och att Peter råkade träffa på dem kommer att påverka hela hans liv.
Mm-hmm.
Och i slutändan också hans död. För 2013 så inleder Peter en relation med Benjamin. Och Peter är alltså inte typ Benjamins lärare här, utan jag tror att han är pensionerad, men har åtminstone inte honom, verkar som. Och Benjamin är född kanske 1990, 1991, något sånt.
Mm. Så att ganska stor åldersskillnad.
Det är ganska stor åldersskillnad, exakt. Benjamin har dock också väldigt starka band till kyrkan, för både hans pappa
och bror.
Jag vet. Ja, hans pappa och bror är det som.
Ja.
Jag
kanske
tror absolut,
kanske Petrus också.
Jag tror verkligen att jag hittade på det. Men jag vet inte. Det är ganska många olika.
Låt oss leva i ovisshet.
Ja, verkligen. Och Benjamin jobbar också själv då, vad jag tror kallas typ kyrkovärd eller kyrkvärd eller någonting. Alltså, så han är inte
det finns.
Ja, men då är han det. Mm. Bra.
Men det är ju en frivillig sak att man typ ger ut biblar och sånt, eller psalmböcker.
Ja, men exakt. Men så han är liksom i kyrkan, han liksom, det är en stark del av hans identitet. Han skriver också poesi och är då liksom också väldigt intresserad av litteratur och sådär. Så de har väldigt mycket gemensamt. Martin Smith, som då också är med, det är hans kompis, han är trollkar, lite annan grej kanske, kan man tänka.
Eller?
Okej, så Benjamin och Peter inleder relation. Benjamin flyttar hem till Peter.
Mm-hmm.
Och i mars 2014 så genomgår de någon slags förlovningsceremoni.
Mm-hmm.
Och om både ceremonin men också deras relation så skriver Peter i sin dagbok: "It's one of the happiest moments of my life. Gone are the fears of dying alone."
Mm.
Men problemet är då att Peter har liksom redan då börjat bli väldigt dålig. Alltså han är förvirrad, han glömmer typ så här bort var han har lagt saker, och han dricker dessutom mer och mer. Så hans vänner börjar liksom vara så här, han är nog på väg att typ bli dement och dessutom alkoholist typ. Han är så här dåsig, han är virrig, han har typ svårt att hålla sig på benen, alltså ju längre så här månaderna går, desto mer börjar han liksom få så här blåmärken och sånt för att han typ har trillat omkull liksom. Okay. Och han säger också till sina vänner att han lider av hallucinationer och mardrömmar. Men samtidigt så håller de ju på med den här boken då, som sagt, den kommer ut i mitten av oktober 2015 kanske. Eller i mitten av 2015 tror jag boken kommer ut. Den här Wide Wide Sea, eller vad sa den heter. Och de, Benjamin och Martin, har också då instiftat Farquhar Studies. Som har då syfte att hitta mer outgivet material av Peter och då liksom se till att ge ut det. Så när han väl släpper den här boken, A Wide Wide Sea, så är den tillägnad de två. Då står det så här: "This book is dedicated to Martin Smith and Ben Field, whose encouragement was invaluable and without whom this book would not exist."
Fint.
Men månaderna då efter den här bokreleasen så fortsätter Peters hälsa att liksom försämras innan han då den 26 oktober 2015 avlider. Och en månad senare så bekräftade då rättsläkaren att hans död var, jag vet inte om det var natural causes eller om det var en olycka, det verkar liksom vara, stå lite olika typ, men det är i alla fall inget, man misstänker inga konstigheter i alla fall liksom. Och jag har också letat jättemycket efter vad det var, men det, alltså så här, vad exakt vad dödsorsaken var, men jag hittar liksom inte riktigt.
Nej, jag fattar.
Men jag tror att man typ tänker så här, han drack väldigt mycket och
trasig typ kropp.
Ja, exakt, kroppen höll inte ihop liksom. Nu ska jag ta en slurk vin. Så efter Peters död så får Benjamin Field ut 20 000 pund och typ någon rätt i hans hus på något sätt på livstid typ. Det är liksom inte så. För under de här åren från att de träffats fram till Peters död så har Peter ändrat sitt testamente 3 gånger och varje gång har det liksom blivit ännu mer fördelaktigt för Benjamin. Och på pappret så var ju de i princip gifta, eller liksom, de var ju typ som förlovade liksom. Och Benjamin la ju också år, du vet, hela familjen där. Benjamin liksom räddade Peter. Alltså hans familj beskriver typ hur glada de var att de hade träffats, för att han så tog hand om honom och du vet, gav honom typ ny energi. Han så tog hans verk på så himla stort allvar och sådär liksom. Men verkligheten var förstås en helt annan.
Nej.
För under hela deras relation, som alltså pågick i typ 2 år tror jag, så hade Benjamin medvetet försökt liksom driva Peter mot någon slags, ja, men typ psykos.
Vansinne.
Och antagligen med syfte att han skulle ta sitt eget liv.
Fy.
Så det han har gjort är att han delvis har liksom drogat honom och typ hetsat honom att dricka alkohol. Alltså det är liksom så här, han har hällt i honom sprit.
Det är lite som du och jag.
Verkligen, exakt så. Men han hade också gjort, alltså, medvetna saker för att få Peter att börja tvivla på sitt eget psyke.
Åh, fy fan vad hemskt.
Så du vet att jag sa att han typ upplevde att han typ tappade bort saker, lånade bort vad saker var. Nej, nej. Alltså Benjamin flyttade på saker.
Alltså vilket as.
Och sen typ när han letade efter det hittade inte. Och sen så här, senare på kvällen så ställde han tillbaka dem. Alltså verkligen bara, du vet, så här, för att fucka med honom så att han skulle tro att han höll på att bli dement liksom. Alltså den här mannen var liksom 69 år gammal vid det här laget, var rejält svag eftersom han var drogad hela tiden. Men han lät liksom honom leta efter saker i sitt eget hem som han, alltså det,
fy fan vad vidrigt, jag orkar inte.
Det är så jävla hemskt. Och det är ju, men det är ju så gaslighting liksom. Han ville få honom att känna sig som en galen person liksom. Och allt det här gav ju Benjamin ett övertag, för att han var ju den som liksom var klar i huvudet. Han som behövde fixa saker, och plötsligt var det liksom givet att han skulle få dela större del av arvet och du vet, allt sånt där liksom. Men han var också emellanåt extremt elak, alltså öppet elak mot Peter. Alltså du vet, hånade honom och liksom.
Alltså framför andra människor.
Nej, alltså jag tror framför allt liksom att man har läst det här i Peters dagbok senare, att han kunde vara så himla elak liksom. Men samtidigt så var han ju också så här, lurade honom att han älskade honom så jävla jävla mycket liksom. Alltså det är så ont.
Det är vidrigt.
Ja, jag vet, det är så jävla hemskt. Men Peter avslutade ju liksom, alltså han liksom begick ju inte självmord.
Nej.
Utan Benjamin mördade honom, kommer det visa sig senare liksom. Och det polisen kommer fram till är att han kvävde honom med en kudde. Mm-hmm. Och gjorde liksom sitt bästa för att det så här skulle se ut som en olycka och typ pådriven av så alkohol och mediciner. Mm. Liksom. Men rättsläkaren lägger då ner utredning eller liksom säger så här, det här är inga konstigheter, liksom, släpper det. Och allt tyder då på att Benjamin har kommit undan. Han har sina pengar, sin del av huset, jag vet inte hur det funkar, bla bla bla. Man tänker ju så här, okej, okay, nu har den här personen kommit undan med den här skiten. Mm. Nu kommer han liksom lägga av.
Mm.
Absolut inte. Han har riktat in sig på en ny person att bete sig vidrigt, vidrigt mot. För Peter hade intresserat Benjamin till sin vän och granne, 83-åriga Anne Moore Martin.
Mm-hmm.
Och hon hade tidigare varit så här rektor på en katolsk skola, men nu var hon ju förstås liksom pensionerad sedan ganska många år tillbaka. Och Benjamin bestämmer sig för att så här, det här är mitt nästa offer.
Mm.
Han ska ge sig på den här 83 år gamla kvinnan. Så typ direkt efter Peters död så börjar han liksom bearbeta Anne. Mm. Han börjar skriva brev, vykort, dikter till henne. Och snart benämmer han då sin, inte bara sin enorma kärlek utan även sin enorma åtrå för henne.
Min Gud.
Och då skriver han så här. Det här är ett brev som han skickat till henne. I have not said, as perhaps I should, that I desire you and desire to woo you. That my earnest hope is that you would see me as I see you. I see you as a beautiful, fun, lovely, insightful woman of faith and grace. Så efter att då ha liksom bearbetat, uppvaktat, manipulerat Anne i ett år så flyttar han in i hennes hus.
Men Gud.
Och där börjar han alltså med samma jävla skit som han utsatte Peter för.
Mm.
Alltså han drogar henne, han försöker göra henne förvirrad. Och en grej han gör är att han börjar, alltså han utnyttjar, för hon är också superkristen, han utnyttjar liksom hennes tro för att förvirra henne.
Mm.
För det han gör är att han liksom skriver meddelanden på speglar i hennes hus. Mm. Som ska liksom vara från Gud.
Okej.
Så första meddelandet han skriver är all that you give him, he will return tenfold. Och så är liksom ett kors.
Mm.
Och sen fortsätter han med sådana meddelanden. Han skriver också your soul will proceed directly to heaven, her soul to joy, his to perfection. This good you will can never be undone. Peace is yours in me, your Lord. Amen. Och hans sista meddelande är pray for Ben. Ben loves you.
Alltså vad fan.
Anledningen till att man vet att exakt, alltså det här är exakt vad han skriver är för att den här jäveln liksom, han gillar att dokumentera.
Mm-hmm.
Alltså sin tortyr som han utsätter de här människorna för. Så att han fotar liksom av alla medlanden.
Oh.
Och man typ ser hans fucking jävla face i spegeln. Med dem. Alltså du vet, det är så jävla ont liksom. Han fotar också när hon utför sexuella akter på honom.
Nej.
Utan att liksom hon är medveten om det. Och han har också, vi kommer att visa senare, dokumenterat liksom sin misshandel, alltså psykiska och fysiska misshandel av Peter. Och bland annat så filmar han, det finns ett så jävla sorgligt klipp som jag har sett, när han filmar Peter, när han liksom berättar om sitt mående. Alltså du vet, han är så uppenbart förvirrad och är typ så här, jag fattar inte hur jag mår så här. Alltså du vet, det
är, vad vidrigt.
Det är så jävla jävla hemskt. Han ligger liksom nerbäddad och han har uppenbar liksom panik typ över hur, vad som hände med honom.
Mm.
Benjamin försöker då också förstås få Anne att ändra i sitt testamente för att han ska liksom få ärva. Men även innan dess så får han henne att betala för någon slags, han säger typ att det är en dialysmaskin som han påstår att hans bror behöver för att han är sjuk.
Mm.
Han är inte sjuk. Och så får han henne att, och det är 27 000 pund.
Oh, jäklar.
Ja, den lilla detaljen. Och sen får han henne att ge honom 4 000 pund för att han ska köpa en bil. Han får henne också att ändra sitt testament så att han, då hennes älskade fina pojkvän, ska få ärva hennes hus. Men grejen är att Anne får något slags anfall och då hamnar hon på sjukhus och när hon är där så ifrågasätter typ en släkting till henne. Mm. Så här, vad är grejen med den här relationen med den här, du har med den här 27-åringen? Mm. Min 83 år gamla släkting som nu ligger på sjukhus. Och då berättar Anne då för den här släktingen att Benjamin har typ gett henne ett vitt pulver.
Nej.
Och efter det ser då familjen förstås till att deras relation tar slut så att hon slipper honom.
Mm.
Men Anne dör då trots det några månader senare av en stroke. Men som tur är så är det verkligen en liten bra grej i sammanhanget, det är att hon har hunnit ändra tillbaka sitt testamente. Mm. Så att han får inte ett skit. Förutom de 31 000 pund alltså, han redan fått ta
på. Gud vad jag är arg.
Jag vet. Och polisen hinner också förhöra henne innan hon går bort. Mm. För att den här släktingen har ju gått till polisen och bara, min... Mm. Ja, du fattar. Mm. Hon säger att hon har fått liksom droger av sin jätteunga pojkvän här. Och i förhören så säger Ann bland annat så här: I wanted to support him all in all the ways I could. I suppose I wanted to please and satisfy him.
Nå.
Och efter hennes död så fortsätter då polisen att liksom gräva i det här. Vem är den här snubben typ?
Mm.
Och typ att hans förra partner dog, alltså det är ju typ 2 år tidigare. Mm. Det är jättekort tid liksom. Så man bestämmer sig då för att ta Peters kropp från sin grav och liksom testa den igen.
Mm.
Och man börjar väldigt snart misstänka att Peter ligger då bakom hans död.
Mm.
Och att han har fått hjälp av trollkaren Martin. Mm. Och eventuellt också sin bror, prästen Tom.
Nej.
Så de grips alla tre. Och när man får tag i Benjamins dagbok så får man liksom, kan man läsa en del om hans fucking jävla huvud. Mm. För inte nog med att han då har en lista på typ 100 personer som han tänker att han skulle kunna göra det här mot. Där typ bland annat hans föräldrar, alla hans släktingar, typ någon gammal flickvän. Alltså du vet alltså, liksom. Ja, nej.
Panik.
Yep. Han har också en lista på sätt han skulle kunna mörda Anne Moore Martin och få det se ut som en olycka eller självmord.
Mm-hmm.
På listan står det så här: electrical device, dehydration, stare, sex, frågetecken. In the bath, frågetecken. OD on her prescriptions, church tower, sleep apnea. Så han liksom bara så här brainstormat alltså, lite grann.
Alltså jag är så arg just nu.
Japp, yep, jag vet. Förlåt.
Oh.
Så Benjamin har då, alltså han har verkligen sett, det här kommer bli värre. Han har verkligen sett den här tortyren av Peter och Anne. Alltså han, det är liksom inte bara det att han vill ha pengar.
Nej.
Vilket hade verkligen varit illa nog.
Mm.
Han har typ sett det här som underhållning.
Så jävla vidrigt.
Alltså han har typ njutit av att åstadkomma och du vet se hur de här människorna liksom deras förfall typ. Han pratar också, du vet, om att han alltid varit intresserad av döden och du vet några jävla böcker och bla bla bla. Som utredaren Mark Glover från Thames Valley Police säger att Benjamin Field hade fått pleasure and inflicting pain, torment and mental torture.
Alltså
han är också superarrogant.
Såklart.
Ja. Yeah.
Det är ju en liten surprise.
Han är ju övertygad om att han åtminstone inte kommer dömas för de här morden. På väg till rättegången, japp, alltså på väg i polisbilen som kör honom, eller hur de nu transporteras, men liksom det är polisen som kör, så sitter han med Martin Smith och bara, jag kommer komma undan det här.
Alltså, as.
Japp, och sen har han fått upp frågor om det i vittnesbåset liksom, bara så här, vad men här, när du kom hit så för en kvart sedan då sa ju du det här i bilen om att du skulle komma undan med det här. Jag tror att han sa I will get away with most of it.
Mm.
Och när han fick fråga på det så sa han typ så här, han bara, ja, det jag menar är att jag inte gjort det så jag kommer ju bli släppt.
Mm.
Man bara, fuck you dude. Mm. Okej. Benjamin Fields erkänner då sig skyldig till att ha manipulerat och drogat sina offer och till flora bedrägerier.
Mm.
Men inte för att ha varit delaktig i deras död.
Okay.
Han bara, just det, för att det har ingenting med det andra att göra.
Nej.
Så i augusti i år så döms han trots det mot sitt nekande för mordet på Peter Parkour. Liksom ovanpå de brott som han erkänt, vilket är 4 bedrägeribrott och 2 inbrott typ.
Okay.
Eller stöld eller vad det är. Men han döms inte för inblandning eller du vet så, conspiracy to commit murder för Anne Moore Martin.
Mm-hmm.
För att hennes död var ju ändå naturlig. Mm. Alltså hon hade ju inte varit med henne på ganska länge och sådär. Martin Smith, trollkaren, frias för inblandning i mordet på Peter och för bedrägeri. Och det gör också då Tom Field, alltså Benjamins bror.
Mm.
Trots att han då har varit med och fått de här 27 000 punden.
Han har fått de pengarna?
Ja, jag tror att de kan ha delat, eller om det gick till hans utbildning eller det liksom har hängt ihop, men han har inte varit sjuk. Det är typ någon sån grej. Så vad jag kunnat se då har Benjamin Fields straff inte fastställts än. Jag tror att det kom 9 augusti i år.
Okay.
Och domaren liksom vill ha en rättspsykiatrisk utredning, så det tar väl ett tag. Men han sitter då fortfarande inne liksom, i väntan på sitt straff. Så det här er, eller liksom anledningen till att som sagt att det blev det här fallet är då att typ jag fick de här rubrikerna skickade till mig att de ville så här, lyssna på det här Midsommar Murder avsnittet.
Mm.
Church warden and a magician arrested over double murder of neighbors. Du vet, det är liksom en så här, liksom en by på landet. Alltså det är verkligen
fan vad sjukt alltså.
Men också hur kan man vara så?
Alltså det finns få saker som gör mig så arg. Där pratade jag med mig, jag var hos min mormor i söndags. Och då så var det någon tre typ 80 plus damer som hade blivit lurade.
Nej, alltså.
För att det var någon som hade liksom utgett sig att ringa från Swish. Och så hade de liksom swindlat.
Hur kan man vara så?
Hur kan man ge sig på gamla människor och bara vara så här, oj, det blev så upprört för hellre röven breven.
Ja, men tur att jag har på mig vinröd tröja.
Bra. Nej, men att man just alltså, ger sig på gamla människor som typ inte vet och inte förstår och typ redan kanske så tvivlar på sig själv för att man typ är äldre.
Ja. Exakt.
Oh.
Och alltså du vet så här, det, för både samtalet, jag tror att hon ringer till sin bank Anmore Martin för att få ut de här pengarna och hon är verkligen så här, vi måste ha dem nu, han är jättesjuk, han måste ha den här maskinen hem. Alltså du vet, det är verkligen så här.
Oh,
och just det här klippet när Peter pratar om sitt mål, alltså det är typ bland det, alltså all jävla sorglig skit man
fruktansvärt.
Och så att det är liksom bara så någon jävla
otrolig historia.
Ja, visst är den helt sjuk. Helt jävla
så bizarr,
galen typ.
Vidrig människa.
Ja, fruktansvärd. Okej, det här var veckans avsnitt av Mord mot mord. Nu ska vi äta middag. Och det kommer bli gott.
Det ska bli, jag hoppas att det blir gott.
Jag tror det.
Det är från Linas matkasse.
Ingen spons tyvärr.
Ingen spons tyvärr. tack för oss då.
Tack
eller?
För att ni ville lyssna. Köp biljetter.
Ja, kolla,
vi vill så jävla gärna träffa er.
Mm.
Följ dig på Instagram @sandellana, mig @karinlondre.
Nej, Facebookgruppen Mord mot mord.
En skaffall. Idag var den som skrev till mig. Jag har alltid trott att det heter att. Alltså att Sandellana. ATT. Så att de har haft problem att hitta oss.
Snabbla.
Tack så mycket. Hej.